enchanté.
Varmt välkomna ska ni vara till Toto 5, en stor dag idag, tisdagen den 25 januari, och många har gått från att ha varit fattiga till, ja, i alla fall lite mindre fattiga. Hur är det nere hos fattighjonet i Skåne?
Det känns som
jag
att
tänker
det...
på känslor, Robin. Alltså fattig på känslor. När man håller på Premier League-lag, då tänker jag då är man lite känslokallare, lite känslofattigare än alla andra. Det är liksom, det är fish and chips, någon jävla friterat skit. Det är någon trött jävla draft beer, och sen liksom där tar kulturen slut. Vad ska ni tillbaka till Robin Hood eller vad finns det för jävla kultur att liksom gotta in sig?
Men det märks ju att du inte har varit tillräckligt i Liverpool. Om du drar en sån kultur, ett sånt kulturmord.
Ja, men läxa upp mig då.
Ja, men vad fan, du har Beatles, du har all sjöfartshistoria, du har ju hur mycket som, ja, men hallå, Titanic byggdes för fan i stan, och ja, vad mer vill ni ha egentligen?
Sen sjönk skiten. Vet du vad jag vill ha, Robin? Vet du vad jag vill ha? Jag vill ha resa tillsammans med dig till Liverpool, och så vill jag att den resan framförallt inte ska handla om fotboll, utan den ska handla om sjöfartshistorien. Jag vill gå i Beatles fotspår. Misstänker jag att vi inte kommer först som gör det. Jag vill till det här området som Wayne Rooney är ifrån.
Jajamän, Croxted. Jag hörde att ni fick mycket beröm i senaste Toto för uttalet där från Philippe Crew också.
Så ja, verkligen.
Men framförallt
så vill jag att vi fokuserar på sjöfartshistorien när vi åker till, ja, det, till Liverpool. Så det, den gamla hamnstaden det är.
Ja, men så är det. Det ska du få allt du behöver kring. Och så kan vi ju kanske ta ett litet utvecklingssamtal med Everton-ledningen också där och se vad de sysslar med nu för tiden på damsidan då. Framförallt, eller ja, inte framförallt. Fan, det är överallt. Det är haveri i den föreningen just nu.
Ja, berätta mer. Vi kan landa i Everton direkt, tycker jag.
Ja, vi kan landa i Everton alldeles direkt. Jag skulle bara säga det. Hur gick det för Liverpool? Spelar de helgen eller? Championship, kolla.
Ja, men precis. Det var ju faktiskt en verklig dubbel. Både här och de mötte Crystal Palace på bortaplan med avspark 15.00 under söndagen. Mm. Jag har fått mycket kritik, och det är ju positivt att det får kritik. Men faktiskt andra helgen i rad som här och de, att speltiden exakt krockade. Förra helgen hade båda lagen hemmamatch, och så lägger man ändå då exakt samma dag och tid, vilket gör att, ja, men den gemene fotbollssupportern som normalt sett i regel går på herrfotbollen, som man också kan börja skjutsa över på damfotbollen, får ju inte en chans att göra det när man är så korkad i sitt planerande. Så det fick mycket skit denna gången också. I just detta fallet så är Crystal Palace lite mer av ett topplag på damsidan när man då är på herrsidan. Det blev faktiskt jämnare på här än då med 4-0 till Liverpool, så det är fortsatt 7 poäng ner till tvåan i toppen där. Så det är, vi fortsätter marschen upp mot VSL helt enkelt. Så det är fint för Liverpool.
Jag var ju faktiskt nära, vi köpte ju...
Tja, Petronella! Välkommen!
Jag är också här, hallå!
Är hon också här? Härligt!
Nej, men min lillebror är också sjukt Liverpool-fan. Vi köpte ju en resa till... att se en match live i födelsedagspresent. Så vi var nära på att åka faktiskt redan nu i helgen. Men vi sa det att vi tar när Leopold spelar hemma istället. Inte då till damerna.
Nej, vad händer med lillebrorsan Ekeroth?
Ja, vi återkommer med det.
Ja, okej, vad händer med storesyrran Ekeroth då?
Vi återkommer.
Ja, okej, jag pratar karriärsmässigt
sjukt
såklart.
Sjukt oklar familj just nu.
Ja, nu är ni
Silencio stampa från hela Ekeroth-familjen.
Ja, den är otrolig. Ja. Han har inte en plats i Liverpool, va?
Kan jag hoppas. Ja. Grabbarna.
Ja. Robin låter tystare tala här.
Bra
i degen i alla fall.
Har Oxlade Chamberlain en plats, så är det plats för de flesta skulle jag säga. Så.
Gjorde han inte ett jävla drömmål?
Jo, han avslutade ju sista matchen med en jävla strut upp i krysset. Alltså det kunde inte bli bättre än så.
Nej, det kunde inte bli. Men vi skulle stanna i Liverpool, sa vi.
Ja, jag tycker det.
Jag tänkte på speltiden, alltså vi har surrat lite om det. Skralt med speltid på vissa håll i Premier League.
Men sen även, alltså bara Everton allmänt, hur jävla dåligt det går för dem den här säsongen. de har ju inte lyckats heller med sin nya manager. De sparkade ju sin första manager efter, vad var det Robin? Du sa någonting om det.
Nej men precis, Willie Kirk där fick ju gå efter de första fem. De gör ju en ändå stor satsning i somras, framförallt det stora svenskspåret de ger sig ut på. Och sen då så får Willie Kirk fem matcher. Man vinner två och förlorar tre, ligger åtta i tabellen. Och sen gör man då, som du kan fortsätta på, den stora värvningen eller förändringen då på tränarbänken istället. Och går på gamle Lyon-managern där, Jean-Luc Vasseur. Även om någon gärna får korrigera mitt franska uttal. Men,
jag är inte bra på det.
Det har ju inte fallit jätteväl ut. Och det är väl lite notoriskt då för Everton som förening och deras tränarrekrytering. Över alla ändar i den klubben just nu.
Och det kan vi ändå säga om han, alltså kommer från Lyon, har ju vunnit i princip allt med dem. Alltså Champions League, ligan, cup, alltså allt man bara kan tänka sig. Och nu tar sig an det här projektet och det har ju inte gått jättebra. Och det var ju lite som vi diskuterade också, att i Lyon, absolut helt andra spelare. De spelar lite av sig självt och behöver kanske inte den här jättecoachningen. Everton kan jag tycka, de har bra spelare och inför säsongen värva hem en Tony Doggan som spelat i Atletico Madrid senast, även Barcelona tidigare än det, och startade ju Everton för flera år sedan. Tar ju hem henne, och jag läste en intervju med henne där hon säger också att jag blev väldigt taggad på när Everton berättade liksom om sina planer och att de vill tillbaka till Champions League, och att de snackade om att inför säsongen liksom ta sig tillbaka till Champions League den här säsongen.
Mm.
Och där är de ju absolut inte i närheten att ta en Champions League-plats.
Nej, för där kan vi ändå bara konstatera att det är ganska roligt med, visserligen nu Arsenal då är ganska hyfsat majestätiskt topp, de kommer ju gå till Champions League i alla fall, säkert som de inte vinner ligan, men där bakom är Manchester United, Chelsea, Tottenham, Manchester City, Reading kan vi bara liksom blanda in lite kort där, de inte kommer räcka till, för det är bara 5 poäng i spannet från United ner till Reading, och det har ju tajtats till på slutet. Nu vill jag inte liksom gå ifrån Everton, vi kan absolut stanna där och prata om de svenska prestationerna, men jag tycker att det är roligt att det har blivit så här, för ett tag såg det ut att vara ett race mellan Chelsea och Arsenal.
Mm.
Och det kändes som att ingenting kunde hindra det.
Mm.
Och sen nu, några veckor senare, det är kul när man gör en sån här podcast, när man följer liga liksom
hela vägen.
Och nu sitter vi i det här läget med ett Manchester United som verkligen vaknat. Ett City som så när brottar ner Arsenal igår och 1-0 väldigt länge innan Stina Blackstenius kommer in och krigar till sig, låg bakom målet.
Det är assist på den.
Det är förarbete i alla fall till kvitteringsmålet för Arsenals del. Ja, sjukt viktigt sådant. Men att just nu, jag vet inte, du sa väl någonting om det igår Robin, jag tyckte City kändes som det bästa laget just nu.
Nej, men jag tycker båda Manchester-klubbarna egentligen. United är ju ett lag vi inte har pratat mycket om alls. City har vi ju trots allt berört senaste veckorna framförallt, men City har varit riktigt, riktigt bra. United har ju också verkligen gått på, och jag tycker båda de lagen har varit bäst här under inledningen av 2022. Och precis som du säger nu, Chelsea har ju en match mindre spelade än Arsenal, de kan ju gå upp på 25 mot 26 poäng då, det är väl lite där vi har pratat titelstrid tidigare, och det är väl fortsatt de två ändå i någon form av pole position. Sen, som du säger, så har vi ett Champions League race på det, vi har ett bottenrace, det är ju bara ett lag som åker ur, och det är väl lite det som räddar Everton om vi ska ta oss tillbaka dit, men Leicester och Birmingham då på 6 respektive 4 poäng, så vi kommer ju ha, av allt att döma, säsongen in i mål, så kommer vi ha ett race om titeln, vi kommer ha ett race om Champions League-platserna och vi kommer ha ett bottenrace också. Så det, där finns ju all jäkla spänning här. Det är väl typ, ja men kanske då West Ham ner till Everton, lag 7-10 som har fastnat lite i ingenmansland, men annars kommer det vara att spela om på alla håll och kanter här. Så det är otrolig jävla vår säsong, eller vår avslutning här vi har att vänta ifrån England.
Ja, men, och jag kan ju också tänka mig, bara sett till liksom svenska ögonsätt, att spelare som Anvegård, Nathalie Björn och Bennison går alltså till Everton inför den här säsongen, till en klubb som man tror satsar väldigt mycket, eller som i alla fall säger att de satsar väldigt mycket, och att de, som de säger, ska ta sig tillbaka till Champions League. Och sen så nu ligger man där man ligger, ingen av dem, alltså Björn har väl fått spela ändå hyfsat, sen har hon varit lite ur truppen, lite småskadad och fram och tillbaka, men Anvegård har alltså spelat en hel match än så länge på hela säsongen, Bennison två hela matcher. Bennison har ändå spelat varje match. Vi har pratat om henne och hennes roll i lag. Ja, precis. Spelade hela matchen igår. Och det är klart, alltså det är inte jätteoptimalt. Jag fattar så här, byta liga, komma till nytt lag. Det är inte helt självklart att man får speltid som man kanske haft i Sverige. Och nej, är liksom togivande.
Komma in i nya
absolut. Men att inte få det här liksom kontinuerliga spelandet vecka ut, vecka in. Det påverkar ju såklart ens egen utveckling. Så är det ju. Så att, ja, det är klart att man blir lite så här, jag hoppas att de kan få ännu mer speltid. Men som vi också har nämnt, alltså, engelska ligan den är tuff. Konkurrensen är väldigt, väldigt hård i alla lag. Det märker vi. Och det är inte liksom såklart vi, så City Arsenal spelade igår också. Angerdal spelar inte överhuvudtaget, sitter på bänken hela matchen. Så att det är ju tufft för svenskarna just nu.
Och stannar vi alltid i Premier League.
Ja, och om vi bara stannar där vid Everton, så jag tycker kanske att man har lite, jag läste en intervju då med Sean Luke när han blir klar som ny tränare för Everton, liksom han lockades av projektet att komma in för att liksom vi ska slåss om den engelska eller den inhemska titeln och vi ska vara med och slåss regelbundet i Champions League. Jag vet inte, alltså jag tycker lite att verklighetsförankringen i det, alltså jag förstår visionen kanske ska vara där, men du kommer dit som tränare, skriver på för 2-2,5 år och att du tror faktiskt att det är det du ska åstadkomma så snabbt i den konkurrensen. Jag vet inte om det är så enkelt, och nu är det ju också spelare som då är dit plockade för att spela en typ av fotboll utifrån en form av modell, och så kommer det in nya idéer på hur man vill spela den fotbollen, vilka spelare är man då i behov av, och då kanske man startar en spiral där man måste byta ut ytterligare någon spelare eller plocka in nya spelare för att hitta den nya vägen framåt. Så ja, det är lite farlig ambitionsnivå, eller rätt ambitionsnivå, men jag vet inte om den är för aggressiv och lite då saknar kanske den här röda linjen från Everton för att den verkligen
ska... Man lurar supportrarna lite.
Ja, jag tycker det är väldigt, väldigt starka ord att prata om direkt, liksom att vi ska rakt ut och regelbundet utmana i Champions League. Det låter ju jättefint, men jag tror inte det var fler än de som trodde på det i höstas liksom när han klev på.
Nej, och sen så kan jag tycka som i helgens match mot West Ham, där, alltså West Ham tycker inte jag heller har övertygat den här säsongen än så länge, men de är ju i princip ganska... alltså väldigt mycket bättre än Everton igår och har hela matchen. Everton har ja, i och för sig, Bennison har skott i ribban, Anvegård nick i ribban, men de har inte jättemycket chanser, och det är West Ham istället som liksom äger hela matchen. Och där kan jag tycka att Everton har inför säsongen också värvat, alltså Aurora Galli från Juventus, en jättebra mittfältare, Kenza Dali från West Ham, fransk mittfältare, som han har ju verkligen, och sen då Bennison även till mittfältet, så mittfältet har man ju verkligen stärkt upp, även med då Tony Duggan som kommer hem igen. Så att det är ju ett starkt lag på pappret, det är verkligen det, men just nu så här, man får inte riktigt ihop det, och jag tycker så här, på målen igår, nu var bara Björn inne, hon kom ju in i slutet på matchen och var inne på tredje målet, men det ser ju inte jättebra ut liksom defensivt i boxen heller.
Ja, och det är farligt nära liknelsen till hur herrlaget har fungerat och sett ut de senaste åren. Mm. Väldigt imponerade värvningar, plockar på sig ett namnkunnigt och spelskickligt lag. Men det är ju för enkelt att prata om att det sitter i väggarna, någon form av loser-mentalitet. Ja. Men det är ju åtminstone någonting som inte får den sista pusselbiten. Och nu kanske detta kan bli jättebra på sikt, och det kanske är helt rätt vision och ambition. Men det där så quick fix med spelare, bara plocka in dem, bygga lite superlag. det funkar inte längre. Det hade kanske funkat för ett par år sedan, för då fanns det vissa spelare som var så mycket bättre än andra, men den konkurrensen har ju hårdnat ordentligt nu.
Det skulle vara kul om vi fick till någon intervju med någon där kanske. Absolut, alltså någon av Björn eller Anvegård eller Bennison. Vad sa du, Bennison
får väl Liverpool.
Man får väl 10 intervjufrågor eller frågor i veckan.
Lisa här, nästa grej.
Men nej, det skulle vara kul att bara höra alltså hur liksom, om de nu vill det när det går så dåligt. Det vet man ju själv att så här, det är inte skitkul att snacka när det går åt helvete. Men,
nej, men nu har vi lite i ryggen också. Då kan jag ju svara att vi pratade ju med Rolf. Och för en vecka sedan pratade vi med Stina Blackstenius. Mm. Och liksom, om ni inte har lyssnat på det ska ni göra det. Det är två avsnitt sen, för det kom även ett avsnitt, långt sådant samtal med Fridolina Rolfö förra torsdagen. Så det var två poddar förra veckan, men där Stina verkligen talade sig varm om liksom, miljön och hennes första intryck, hur bra de var, hur professionellt det var, hur varmt välkommen hon kände sig. Och jag tycker ändå att hon kommer in med en energi i Arsenal här som gör att så här, visst, de har Miedema, fantastiskt. Nu får vi väl se vad som händer med henne och hur Arsenal tänker på eller kring att spela båda samtidigt. Det där kommer man nog hitta rätt i vad det lider. Nu har hon precis färsk, men visst, vi kan skoja om att hon jobbade fram målet, men hon jobbar ju fram målet.
Alltså, ja, hon är ändå där och kommer in och gör liksom avtryck och gör skillnad. Alltså de ligger under med 1-0 när hon kommer in. Och ändå så här, springer, tar löpningar, gör Citys backlinje lite skakig. Alltså där är ju hon farlig.
Och rivig och bra.
Satan, vilken viktig poäng för Arsenal som gör mål i 92 minuten. Tobin Heath som kommer in har ju inte spelat på jättelänge, varit skadad. Värvades också nu inför säsongen och är en riktigt, riktigt bra spelare.
Projektil, vänsterprojektil.
Ja, hon är så jävla bra. Kommer in och avgör. Och man såg liksom på alla i Arsenal hur viktigt det där målet var. Även Jonas på bänken som alltså bara sprang och skrek och det var väldigt mycket glädje.
Det är ändå en kvittering, det är serieledarna som kvitterar. Och där är inte så jävla mycket poängen, utan där är det nog väldigt mycket moralen i gruppen.
100%. Och jag, alltså ärligt talat, så tycker inte jag att Arsenal var värdare än poängen. Jag tycker Manchester City ska vinna den matchen. De är mycket bättre hela matchen igenom och ser alltså riktigt, riktigt bra ut. På tal om att så här, spelare kommer tillbaka. Det märks i City att spelare är tillbaka. Sen är det ett väldigt avbräck tycker jag för Arsenal som Lea Williamson är ju tillbaka i mittbacksposition igen och är också otroligt viktig, det märker man. Det är som att så här, hon påverkar hela laget. På tal om vi sa förra veckan, så här, det finns noll energi i Arsenal. Igår fanns det verkligen energi i Arsenal och jag tycker att hon är väldigt bidragande faktor till det. Sen blir hon utbytt, för det såg ut som hon skadade sig, jag vet inte, igen. Man hoppas inte är något allvarligt. Men det blir liksom skillnad när hon är med bara.
Ja, och det är också ett helt annat lugn. Hon kan ju ta upp bollen och bygga spelet.
Hon bryter linjer.
Exakt. Ett väldigt, väldigt bra passningsspel. Och vi får hoppa. Jag försökte läsa in, men det var ingen rapport efteråt om den skadan eller omfattningen på den. Men hon satt ju ner med någon känning bara minuter innan paus och sen klev hon ju av i paus. Så någonting, åtminstone någon försiktighetsåtgärd var det ju i alla fall. Men
hon har ju haft problem med baksidan. Nu ser det ut som hon nästan tog sig lite för framsidan. Så det kan ju vara så här överansträngningsgrej som kommer upp för att man belastar fel. Och alltså så där, det är ju typiskt när man kommer tillbaka. Liksom.
Men om vi bara... På tal om Arsenals mål också, bara Göteborg, de hade ju inte, det här är ju faktiskt första målet de gör 2022, var ju på väg mot tredje raka mållösa matchen, så jag tror dels att det fanns den allmänna frustrationen kring, och det här var ju ett Arsenal som i början av säsongen, jag tror fortfarande kanske de gjort flest mål i ligaspelet, så de öste ju in mål inledningsvis, och sen dessutom då, det är ju faktiskt en, höll på att bli, eller skulle ju mycket väl kunna bli med lite distans längre fram, en 6-poängsmatch eftersom det är ett City som har fått upp farten, så att bara stoppa dem från att ta 3 var väl lika viktigt som för Arsenal själva då att ta 1 poäng. Och sen att Jonas blev glad var väl också väldigt mycket liksom all frustration. Han var ju förbannad redan mot United när de åkte ut här mot i Continental Cup i veckan. Han var sannoliken förbannad när City gör sitt faktiskt regelvidrig 1-0-mål, även om det var välförtjänt.
Ska vi prata om det eller? Alltså, ja, vad fan händer?
Vad var det som hände? Engelsk... Berätta för någon som inte har sett.
Nej, men det är ju i uppbyggnadsspelet för City när de spelar ut på vänsterkanten som de anfaller för, så går bollen jättetydligt via domaren. Den går typ mellan benen och så klackas den ut. Så den är ju på väg åt rätt håll och den går dit den ska, men den tar ju sig dit via domaren väldigt, väldigt tydligt. Och det var ju en regel som inför, om det var inför denna eller inför förra, det vågar jag inte svara på helt exakt. Men de har ju ändrat regeln i alla fall att alla situationer där domaren nuddar bollen ska det ju numera blåsas av. Det ska inte vara någon...
Till och med i ungdomsfotbollen kan jag säga.
Ja, men exakt.
Men det är ju så här, förut var det väl så att touchar en domare och ändå går till medspelare, då fortsätter man.
Exakt,
liksom, då var det ju förut.
Ja, det till och med touchar domare och går till motspelare så fortsätter man.
Ja, så var det kanske. Ja, jag fick fram att de ändrade... Nej, okej.
Okay. Alltså, domaren är en död punkt, så var det.
Ah, okej. Okay. Och nu är det ändå så att bara det touchar så ska det blåsas av oavsett.
Ja. Yeah.
Men hon låter spelet gå. Det är jättekonstigt.
Ja, och lilla stroke.
Yeah. Och sen gör City mål på det. Alltså man bara, vad fan hände? Och sen får Jonas, han blir ju rasande. Ja. Och får han kort. Ja. Och han får kort för det.
Ja. Och där blir det, vi ska inte fastna i domare och domare. Men alltså, den engelska domarkåren generellt har man ju inte jättemycket till övers för. Så man hoppades ju att...
Inte någon domarkår, Robin.
Nej, så är det väl absolut. Men det här är ju... Och så blir det, som alltid med när ett domslut blir fel, så blir det ju den här jävla dominoeffekten att, ja, men det är klart som fan att tränaren blir förbannad och så ska tränaren sen straffas för att han blir förbannad på att domaren har gjort ett grovt jävla tjänstefel.
Får jag ha lite känsla där?
Ja, och jag förstår också, sen hennes alternativ är ju att lägga sig platt och säga, ja, jag vet det har blivit fel, men nu har jag blåst mål här.
Fast det är också okej att göra och säga så här, vet du vad, det kanske blev fel, men nu är det så. Alltså, jag såg en situation i Milan här senast när han liksom bad om ursäkt direkt efter. Han skulle visa fördel. Så jag menar, det kan du göra. Du kan ju lägga det platt också.
Ja, och jag trodde faktiskt...
Det är inte ofta de gör det.
Nej, det händer ju
typ. Det händer ju verkligen typ aldrig.
Nej, men man ser ju efter det har blivit mål så kallar ju fjärdedomaren till sig huvuddomaren, och då tror jag ändå att det finns en millipromilles chans att fan, han kommer nog förklara för henne att du, det här har blivit fel, du kan inte blåsa igång, för innan avsparken så kan du ju rent teoretiskt faktiskt döma bort målet, du kan gå tillbaka till spelet, men då är det ju för att säga att nej, Jonas ska ha ett gult kort här för han har hetsat på sidlinjen liksom, men så det var så sett kanske, men sen hade City andra chanser som de hade kunnat både göra 1-0 tidigare på, och framförallt kunde de ju döda att matchen gjort 2-0. Lauren Hemp har ett jätteläge bara några minuter senare också, så jag vet inte, 1-1 kanske var moraliskt rättvist, men jag håller ju med som du började på där, att City var egentligen lite bättre sett över 90 minuter helt klart.
Och Chelsea går bra?
Chelsea går inte skitbra. Nej,
men det är både Arsenal och Chelsea. Det är det som har öppnat upp det. Jag menar, hade ett av lagen gått lite rent och liksom fortsatt på inslagen väg, och vi satt ju här i höstas och var så jävla imponerade av Chelsea som bara liksom öste på
alltså,
framåt.
Verkligen.
Spelade ju också helt fantastiskt. De kändes ostoppbara. Det var en tsunami som liksom bara välde fram över planen. Men har ju precis som Arsenal börjat hacka.
Ja, och nu är det ju absolut, nu är det asiatiska mästerskapen också, så Sam Kerr är ju inte, hon spelar ju inte exempelvis i Chelsea och är med och gör den där fantastiska trion där framme. Men nej, det såg inte jättebra ut faktiskt mot Brighton. Sen ska vi säga så här, Brighton har inte jättemycket boll och det är inte så att de har väldigt mycket spel, utan Chelsea för ju spelet och har matchen och Brighton krigar för sitt liv. Men de skapar ju ändå inte jättemycket liksom farliga målchanser. Så att det är någonting som liksom inte riktigt stämmer, ser det ut som. Sen så har man ju mycket spelare borta. Magdalena Eriksson exempelvis, hon spelar ju inte igår. Jag vet inte om hon är skadad eller om hon haft corona, det är lite oklart. Jag hittar liksom ingen information om det riktigt. Så att de har lite så här borttapp, och det är klart att det påverkar ju också laget och hur man ställer upp inför matcherna. Och nu har man inte, jag tror det här var Chelseas första match på typ en månad också, med tanke på att det har blivit inställt på grund av covid. Så är tufft att spela 0-0 mot Brighton.
Men kul att den engelska ligan verkligen har öppnat upp sig, och det känns verkligen som det är möjligt för City, om de kan fortsätta och vara så här bra, att fortsätta knappa igen då på den absoluta toppen och vara med. Det som Robin säger, jag tycker också att det är det laget som ser bäst ut just nu, även om de liksom ligger längst bak av de som jagar rent poängmässigt. Men vi ska också komma ihåg det, att det är bara halva serien spelad.
Ja.
Och jag menar, kan det här hända på några veckor, så tänker jag att väldigt mycket kan hända på några veckor. Kommer man in i ett stim här och vinner lite, så har man liksom goda chanser att sätta sig i en väldigt bra position inför avslutning.
Ja, City gjorde väl lite liknande säsong förra året. Börja skitdåligt och sen så tar man sig ändå till en Champions League-plats och avslutar väldigt bra. Så att det kan ju absolut hända igen. Sen är det tråkigt bara att det ska behöva bli så en säsong till och att man inte kan börja på topp. Men de har haft det väldigt tufft med skador, och nu som jag sa förut, alltså nu kommer de spelarna tillbaka och det gör en stor skillnad i laget.
Nu ska både Arsenal och Chelsea i helgen hämta upp eftersom de har färre matcher spelade. Arsenal 11 och Chelsea bara 10. Så Arsenal möter Brighton och Chelsea möter West Ham. Och efter det så skulle mycket väl ordningen lite grann kunna vara återställd. Vi får se, vi följer det med noggrannhet och stor entusiasm. Hörrni, Rolfö, vi pratade med henne som sagt, långt samtal, lös även över lina så här, av självförtroende och av livsglädje. Och det kändes verkligen som hon älskade tillvaron också i Barcelona. Ni som inte har lyssnat, då tipsar vi om att lyssna på avsnittet med Fridolina. Hon var igång i helgen igen.
kan man säga.
Ja, det, även om det kanske, dessvärre, man gillar ju aldrig att ni ger det till norsken, men Caroline Hansen stal väl de spotlightsen som var på Supercoppa-finalen.
Vilken jävla show alltså.
Ja, men alltså gör 3+3, 3 mål, 3 assist i 7-0-seger. Det kan man ju diskutera väldigt mycket kring, och det gjorde ju ni. Jag får passa på att berömma, jag kunde ju för en gång skulle bara sitta och lyssna till intervjun med Fridolina från senaste avsnittet. Men det var ju väldigt intressant just de här delarna, och sa att de är faktiskt så överlägsna så de måste sätta upp liksom delmål själva i matcher till exempel. Och jag
ska leda efter 20 minuter.
Ja, men jag skojar lite när jag skrev det till. Liksom, de ledde ju med 3-0 efter 30 där i finalen. Det kan ju ha varit ett delmål, så det kanske blev liksom ett extra glas rödvin på kvällen där för att de hade klarat det också. Men,
lilla pengakassen också.
Ja, men det måste ju vara, det måste vara så hoppligt. Där, på tal om att det hade varit kul att höra lite med Everton-svenskarna, men också med till exempel en Hedvig Lindahl som vaktar målet i en sån här match. Hur man som spelare, alltså att gå in i en final som det är och antagligen veta på förhand att det är helt kört, och hur man förhåller sig till det. För alltså att men spela alltså, en final ska ju vara, det ska ju vara det största du kan göra. Du ska ju veta att nu jävlar ska vi sänka dem. Men ligger man liksom kvällen innan och känner att fy fan, spelar vi bara vårt spel så vinner vi det. Eller ligger man och bara tänker, hoppas vi inte förlorar med 4-0. Det måste
vara... Grejen är ju också som, nu kan jag ju bara gå till mig själv liksom, hur man tänker eller hur man som lag tänker när man ska möta ett bättre lag. Dels finns ju den här aspekten att okej, det är inget lag som än så länge har vunnit mot dem. Vi ska bli det laget som ska vinna mot dem. Att det finns en sjuk motivation i det. Och sen så går man ju aldrig in så här, jag tror aldrig att Atletico Madrid går in i den här finalen och tänker att så här, vi kommer torska den här matchen. Barcelona är helt övermäktiga. Absolut, det är de. Men man går ju inte in med den inställningen. Sen tror jag såklart, efter 3-0, 27 minuter, ja, då fattar man ju att så här, det här kommer gå åt helvete. Och Atletico Madrid...
Barcelona på Barcelona vis bara pumpar.
Ja, det är inte så att de slutar heller. Alltså, Atletico Madrid liksom försvarar på egen plan halva från nästan första sekund. Alltså att man har ju respekt för Barcelona, men jag tror ändå att så här, det finns väl en vilja där att vinna såklart. Men det är ju alltså 7-0 i en final. Alltså, hallå? Och jag tycker man såg på Hedvig Lindahl också, alltså hon var
att det var rätt uppgivet.
Alltså, ta mig härifrån.
Alltså lite så här, fuck my life. Alltså det här är inte kul.
Ja, och det är ju hela tiden frispelat och du lägger den snett inåt bakåt och bara rullar in den i mål i stort. Sen är det ett par fantastiska mål. Caroline Hansens frispark är det till 2-0 eller 3-0. Kanske det är ju ett par helt otroliga mål. Men några är bara så, de bara rullar upp dem och lägger in den. Och det måste vara så för jävla hopplöst att möta. Ja. Så det är ju Rolfös första titel. Barcelona vinner ju alltid i stort sett. Men stort grattis till henne för att börja då fylla på inför vad som lär bli ett ganska stort medaljår det här året, känns det ju som.
Ja, men och grejen är också att vinna titlar, att vinna liksom cup eller liga, alltså det är den absolut bästa känslan som finns, att vinna. Då är man så här, allt är värt det, jag vill bara vinna mer, så mycket det bara går. Så jag kan ju också förstå så här, Barcelona, även om man är helt överlägsna, men att vinna, det är helt fantastiskt. Så att man vill ju bara vinna mer. Det är därför jag också tror att, ja, alltså, men alltså att vinna så här guldmedalj, alltså det är helt, den känslan är helt jävla sjuk.
Trist man håller på Fiorentina då. Vi har ju inte vunnit någonting på 20 år, 22.
Nej, men jag kan tänka, alltså så här, samma sak som Juventus. Alltså man märker att liksom, oavsett hur mycket man vinner, så blir man, det betyder lika mycket varje gång ändå. För att det är någonting stort i att liksom ta sig igenom en hel säsong eller en hel cup och vinna. Alltså det är, det är väldigt häftigt. Så att jag är väldigt glad för Rolfös skull att hon fick känna på den här känslan nu äntligen. Och det kommer hon ju sagt få göra när säsongen är slut också. Och även kanske Champions League.
Och sen noterade också lilla passningen från Caroline. Nu har hon väl varit här sedan 2019 tror jag. Men Fridolina pratade ju om spanska lektionerna i avsnittet med er också. Caroline Hansen tog ju segerintervjun på flytande, i alla fall i mina öron, flytande spanska efteråt. Så sätter lite press också på Fridolina att det är dags att steppa upp spanska lektionerna.
Ja, får vi se när hon tar intervjun på spanska?
Ja,
kommer till vår segerintervjun sen när de har vunnit titeln.
Champions League-finalen, då tar hon den.
Men jag la upp en liten film om det också på våran Instagram. Men någonting som var väldigt häftigt att se igår var ju Virginia Torres, säger man Torresilla. Tillbaka efter två år.
Tror man säger Virginia.
Virginia Torresilla.
Vad tror du?
Så dålig på, alltså jag får panik, men ja, i alla fall nej, men det
finns
jag skulle inte
en
säga
en expertkommentator i Sverige numera som säger rätt, så det är lugnt.
Okay. Men det jag skulle säga i alla fall, hon gjorde ju sin första match på två år för hon fick cancer för två år sedan och var nu tillbaka
också.
Ja, hjärntumör. Så det var väldigt vackert att se och väldigt häftigt. Alltså hon har ju spelat i Barcelona tidigare, så det var häftigt att se också hur Barcelona-spelarna hyllade henne och lyfte henne. Och det var väldigt häftigt. Och då blir man också här, finns mer än bara fotboll och finns annat som är viktigare också. Men väldigt fint att se.
Kände ni för övrigt, hörde ni mitt försök till att brygga över till den stora matchen i helgen? Ja,
absolut.
Jag vet att ni alla var påkopplade där strax efter lunch på lördagen när Juventus och Fiorentina drabbade samman i en match som på förhand bara såg ut att kunna sluta på ett sätt, det vill säga med Juventus-seger. De har ju ångat på, hade bara segrar inför den här matchen i ligaspelet. Men stötte på ett på nytt fött Fiorentina, får vi säga. Det har inte sett ut så, men vi har sett att de har värvat. Det har inte riktigt fått resultat än, men här smalde. Och det var roligt för att jag har följt dem på sociala medier, uppladdningen inför den här matchen. Och man gjorde precis som herrarna. Det var liksom den stora matchen mot Juventus. Hatet frodades och så vidare. Så de hade verkligen, i alla fall inställningsmässigt, eldat igång laget. Mm. Och det märkte man där. Första, även om sändande tv-bolag hade problem att få ut matchen, så jag fick söka mig till olika streams och sådär. Men så när jag väl kom in så såg man att det var en jävla energi från Fiorentina, och man hade bestämt sig för att det här ska vi i alla fall inte göra lätt för dem. Och det stod i 2-0, såg ut att första halvlek slutade 2-0, och där är man ju någonstans här, man är på god väg att vinna den här matchen.
Absolut.
45 minuter, även om det är viss klassblandning, men med nyförvärven och så vidare, här fanns det en möjlighet liksom. Första förlusten för Juventus. Det blev första poängtappet, men man kom tillbaka. Det blev 2-2 till slut.
Mm. Mm. Nej, och Stenoja som jag nämnde för något avsnitt sen som är tillbaka gör ju ett sjukt mål precis innan halvlek. Alltså det är så snyggt. Och det är sådana mål hon gör. Rakt upp i krysset, skott utifrån. Alltså det var så bra. Och sen även Caruso i andra halvlek som är inne i straffområdet och trycker in den. Och, alltså Juventus hade ju trycket under matchen. Det tycker jag ändå
man ska ha. Liksom.
Ja, och jag tyckte att de förde matchen, hade mycket boll, skapade ändå mycket lägen. Men Fiorentina lyckas ändå ta med sig en poäng från den här matchen. Och det, alltså, jag tycker man ser ändå, det som är kul är ju att Giacinti får göra sitt första mål nu då i Fiorentina, är ju tillbaks från start och får spela med Sabatino. De två spelade ihop i Milan förut och jag tycker man ser väldigt tydligt så här, deras samspel. De är väldigt bra ihop, springer otroligt mycket och gör det oroligt ändå för Juventus i försvaret. Sen så måste jag ändå så här, Claudia Neto i Fiorentinas på deras mittfält och även Vero Bekete. Alltså de i det laget just nu är så jäkla bra. Alltså. Mm. Det kan jag sakna lite i Juventus. Alltså en så här riktigt bra in i mittfält där det liksom tekniskt kan ta sig ur svåra situationer. Och det tror jag Fiorentina kommer tjäna väldigt mycket på, att man har båda dem nu i samma lag.
Mm. Nej, men absolut. Jag tror att framförallt liksom som ledare på planen, en som visar vägen, har man ju saknat lite grann med... Hej, all respekt till Karin Lundin. Fick hon vara kvar på bänken, men tyvärr för hennes del så verkar det ju lite som att liksom, Giacinti kommer in på hennes position. Sen tror jag, de är flera, Sabatino som du nämnde, de spelar ju med flera framåt. Så det kan säkert bli en rullians där. Men det var ändå lite tydligt inför den här matchen, nu vet jag inte om hon har haft någon, hon sitter ju ändå på bänken så jag tar för givet att det är en rak petning. Men det ska också sägas när vi ändå liksom snackar om det, att Karin Lundin ändå hittat 6 mål, så att jag menar, det är inte så att hon helt har underpresterat den här säsongen, men att man värvar Giacinti och liksom spenderar ganska stora pengar på den värvningen är ett tecken på att klubben, tränaren, inte har varit helt nöjda med målproduktionen, vad som händer framåt.
Nej, och jag tror ju Giacinti är ju inte värvad dit för att sitta på bänken. Alltså det är ju en spelare som ska starta och är även viktig för liksom landslag och är viktig för liksom italiensk fotboll överhuvudtaget, är en stor spelare och ett namn. Så att det är, jag tror tyvärr så tror jag inte Lundin kommer få så mycket speltid. Sen är det klart,
men sen har fått hittills.
Nej, de måste ju såklart leverera, men ja... Såklart en tuff sits.
Ja, men det blir en konkurrenssituation. Det kan ju också vara positivt för henne. Om man tar det på rätt sätt så kan jag ju liksom hitta rätt idé. Och så kanske det är Giacinti och hon som spelar tillsammans i ett anfall.
Sen är också, alltså Hurtig är ju den enda som blir utbytt i Juventus.
Mm. Ja, de gör.
Fan, jag sa ju det för något avsnitt sen. Jag bara, jag tror hon får det tufft nu. Jag hoppas inte jag har rätt. Alltså jag hoppas verkligen, verkligen, verkligen inte det. Men det är ju bara hon som blir utbytt.
Och det är ju väldigt, och just när man jagar seger framförallt också, som Juventus gör. De hade ju 36 raka segrar inför det här, så som vi redan har nämnt rivaliteten och hur viktigt det är att fortsätta vinna fotbollsmatcher generellt. Så Juventus ville ju gå för det, och att då välja att plocka av Hurtig, du var nog rätt på det där, att hennes plats i hierarkin längst fram är lite hotad, och det är ju inte bra såklart inför de riktigt stora matcherna i vår. Men,
och då ska vi säga det, alltså då är inte ens Girelli med.
Nej,
och exakt. Har inte varit med de två senaste matcherna. Jag hoppas inte att hon kommer hamna på bänk, men vi får se. Det ska bli intressant när liksom alla spelare är tillgängliga, hur man väljer att disponera laget. För Juventus hade väldigt många spelare borta igår.
Känslan är att det blåser över här om en månad eller någonting. Att liksom man inte håller på att testa på samma sätt.
Nu fick även Nildén starta, spela hela matchen. Men Lisa Boateng var inte med igår. Även Matilda Lundorf som också är ytterback, kanske mer till höger. Men vi diskuterade lite det. Så här, vad är hennes roll i laget? Och nu är plötsligt får hon spela en sån här stor match. Jag har suttit på bänken tidigare och sådär. Men jag vet inte ifall det beror på att liksom Lisa Boateng är borta eller ifall det faktiskt tanken var att hon skulle spela, det är oklart. Men bra match ändå av henne tycker jag.
Jag älskar att kasta mig i den absoluta toppen av fotbollseuropa så här. Och liksom släpper Italien fort här, olikt mig, och kastar mig in på Montpellier-Lyon.
Mm.
Det var så när att Lyon faktiskt tappade poäng, men de löser det till slut. Det är 2-2 länge borta mot Montpellier. I 89:e minuten så hittar man vinstmålet.
Mm.
Fan! Alltså jag kände ju någonstans här, ja, kul att tappa lite poäng. Ja, men det blir ju lite så när de här överlägsna lagen liksom bara går och vinner hela tiden. Och sen så då med PSG-jagarna, för jag menar, tappar man 2 poäng där, ja, då är det bara 1 poäng som skiljer dem.
Mm. Alltså franska ligan har vi mycket att prata om här nu, för det har hänt mycket i helgen.
Ja, men ska vi, Paris i alla fall, och då pratar jag om Paris Saint-Germain. Inget annat Paris. De vinner ju 5-0 sin match borta mot Saint-Étienne och ser ut att vara i dunderslag. Men i omklädningsrummet så verkar det inte vara liksom full harmoni i alla fall.
Nej, det är väldigt, det är oklart allt det där. Men det,
men det
som
finns
hände,
lite uppgifter åt oss att omfamna dem. Liksom.
Ja, alltså Hamrui och Diallo var ju tillbaka nu igen på plan. Starta båda två. Det har ju inte hänt jättemycket tidigare, och den här stora incidenten som hände, vad var det? November?
Det var väl i samband med att vi lanserade podden.
Är det
första avsnittet, väl, mitten av november någon gång kanske? Kan det vara
ska
det?
Du dra den, Robin, för de som kommer in nu?
Det var väl så nära en riktig klassisk såpa man kan komma. Men väldigt kortfattat.
Nära Tonya Harding vi har kommit
in. Ja, men precis. Väldigt kortfattat så var det ju då att det uppgavs att då den ena spelaren i PSG hade liksom lejt någon för att skada den andra, för att helt enkelt ta bort konkurrenssituationen, som de första uppgifterna kom om. Sen så började det framkomma uppgifter om att Erik Abidal var inblandad, sportchef numera i Barcelona, och eller då var han väl det när Hamraoui var där, och alltså det var så mycket smuts fram och tillbaka. Det blev polisutredning, båda spelarna stängdes av klubben, Hamraoui blev intagen på, eller Diallo blev intagen på förhör, och så vidare och så vidare och så vidare. Och sen dess har det ju varit, om vi pratade om Ekerots Silencio Stampa inledningsvis, så har det ju varit riktig Silencio Stampa härifrån. Det har inte varit några uppgifter alls, men sen då båda tillbaka exakt samtidigt. Först publicerade de ju truppen inför helgen och sen båda i startelva nu. I alla fall vad jag har sett så är det ju första matchen båda två startar, åtminstone tillsammans här. Så det verkar väl ha skakats tass på att man ska försöka vara vänner, men samtidigt så kommer ju väldigt, väldigt mycket uppgifter från omklädningsrummet om att det fortfarande är väldigt turbulent eller infekterat åtminstone, och spelare som inte kanske riktigt köper vad den, ja, olika personer involverade i detta säger kring saken, också hur beteende har varit kring träningsanläggning och annat. Så det är väl inte fullständig harmoni vid sidan av planen i alla fall, även om man då kan tvåla till Saint-Étienne med 5-0 på bortaplan.
Ja, väldigt. Och, alltså jag tycker så här, även om man försöker hitta någonting om det här, det är som du säger, det är väldigt tyst. Alltså det står ingenting om det. Men jag läste däremot att polisen har typ 18 månader på sig eller någonting att lösa det här.
Så att så jävla franskt också. Så här, ska vi lösa detta nu? Nej, vi tar 18 månader på oss.
Exakt.
Åh, herregud.
Ja, nej, så att det lär väl bli fortsättning följer på den historien.
Lite så här, så har man väl lagt en blöt filt på den här elden, tror jag. Ja. Och så här, vet ni vad? Nu kör vi säsongen ut. Men de här uppgifterna om att att spelare har ställt sig på en sida, andra spelare i laget, och inte vill ha sina omklädningsskåp.
Ja, nej men att
locker room.
Ja,
nej. Skåp, sina jävla skåp.
Jävla skåp.
Nära.
Omklädningsskåp.
Nej. Nej. Vad heter det, Robin?
Vad säger man? Bås. Alltså omklädningsbås.
Nej.
Vad säger man då? Båsen
i omklädningsskåp i omklädningsrum,
ja,
i alla fall.
Så kan man säga.
Flytta ifrån.
Ja, alltså att Hamraoui, det här vet man ju inte om. Det är också vad man läser sig till. Jag tycker det alltid är så här. Jag ställer mig alltid tveksam till sånt när man inte kanske vet sanningen helt själv och bara lyssnar på vad det står överallt. Men tydligen så ska ju hon har liksom anklagat andra också lagkamrater för att vara inblandade i den här härvan. Och det har ju gjort att spelare i laget har gått och sagt till ledningen att vi känner oss inte helt trygga att sitta bredvid henne i omklädningsrummet och så vidare. Så att nej, det är väldigt, väldigt oklart och det ska bli intressant att se hur det här kommer liksom sluta och vad kontentan kommer bli av allting och speciellt så här, vad kommer hända efter säsongen? Är spelarna kvar eller inte? Och ja. Fortsättning följer.
Ja, det är roligt. Men, synd dock att Lyon knep 3 poäng.
Ja, men alltså till den matchen, alltså Montpellier, det var en bra match. Alltså det är många chanser åt båda håll och det är inte ett överlägset Lyon som vi kanske har sett tidigare. Nu kommer ju Lesomer in och gör mål direkt i sin första match tillbaka. Och det, alltså hon är ju otroligt bra och assist från Marochan som också är tillbaka i truppen igen. Så de kommer ju vara väldigt viktiga. Sen gör också Lyon 2 mål på hörna. Det säger också en del. Men missar också mycket chanser, ska vi säga. Men ändå en jämn match som Lyon till slut lyckas vinna på hörna.
Och ni vet vad det finns att berätta från Frauen? I Bundesliga Frauen. Absolut ingenting.
Nej,
februari någon gång.
Det var träningsmatch i helgen tror jag. Så Rebecca Blomqvist hade haft någon assist eller någonting i alla fall i någon Wolfsburg-match. Men mer än så har jag inte noterat.
Det blir Potsdam med att det varit Wolfsburg nu i helgen. Fan, vi ska prata om den.
Ja,
vi ska aldrig se sönder den bara för att
du har ju lovat också världens svep till nästa avsnitt.
Ja, jag kan säga att den kommer innehålla ett matigt inslag av Turbine Potsdam mot Wolfsburg.
Ja. En taktisk nedbrytning av Turbine Potsdam. Otroligt. Ja. Ja.
Hörrni, annars har vi något från Silly Season att rapportera. Händer, rör på sig. Kommer den australiensiska till Bayern eller har Häcken värvat något?
Verkar det som.
Nej. Är Häcken klara? Liksom, klara är man väl aldrig, utan är sempre calcio mercato. Ständigt Silly Season.
Det är alltså italienska är så snyggt alltså.
Jag tänker på Blackstenius nu när han har försvunnit. Har man ersatt han i truppen liksom, eller hur tänker man där?
Nej, inte vad jag kan se. Alltså, den enda man har värvat än så länge är Marika Bergman Lundin från Uppsala.
Alltså,
ja, men ja. Det henne har vi ju pratat om. Men liksom nu det som har hänt sen senast vi pratade.
Ja, exakt,
Och hon är mittfältare. Och,
men det är ingen rak ersättare. Till
nej,
inte jag tänker så här, för att ersätta Stina Backsten så behöver man nästan 2 spelare.
Ja, men undrar om någon tänker Rosa där? Jag har ingen aning. Alltså tänker de att Rosa ska gå in och... Nej, men jag vet inte.
Samtidigt så är hon ju extremt ung. Det är möjligt att tränare ser liksom potential där. Jag vet inte, vad säger du då?
Nej, jag vet inte. Jag
är mer 10 för mig liksom.
Ja, absolut. Och det känns ju som att spela bakom just en 9 har de ju, så det kanske inte räcker att bli över, men där har de ju kvaliteten fortfarande, absolut. Men det är ju, du ersätter inte en så utpräglad målskytt på det sättet. Och det där med att gå för, jag förstår om det är så man kanske måste resonera för att du kan inte ersätta liksom Stina Blackstenius like for like och få in en som är lika bra, och du måste kanske sprida ut målen lite. Men just det där att gå för 2 spelare, jag tycker det är farligt. Så de måste nog ändå försöka hitta bästa möjliga nivå på en spelare de kan plocka in för att ändå fortsätta spela. Om det nu är tanken, det kanske är någon stor taktisk förändring vi kommer att få se från dem. Men annars känns det ju absolut som att de måste in... Ja, men både ett namn och en spelare med spetsegenskaper att vara den riviga frontkvinna som behövs längst fram för att hela tiden ligga på och dra, skapa ytorna till alla de här spelskickliga spelarna de har både precis då bakom och på kanterna i laget. Så det känns som att Häcken måste göra mer, och där ska väl också kunna finnas kanske lite ekonomiskt utrymme för att göra någonting. Vi vet ju att BK Häcken generellt är en välmående förening.
På tal om BK Häcken, för någon vecka sedan här så pratade vi om det svenska seriesystemet. Vi fick det inte riktigt rätt. Vi pratade om Malmö FF SM-guld 2024. Det är nu uppskjutet 2025. Förmodligen så pratade Robin då om att de skulle gå upp i Allsvenskan 2024. För det ligger nämligen till så att Malmö FF spelar i division 2. Och sen som jag var lite inne på där, så finns det en division 1 också.
Ja.
Det är 6 regioner, hur som helst. Det är i södra Götaland och norra Götaland och det är Skåne.
Västra Götaland och, ja, och Norrland och så vidare.
Det är 6 i alla fall division 1. Och från division 1 går man upp i elitettan.
Exakt.
Just nu spelar man med FF i division 2. Och det var bara roligt, du gick in och kollade på division 1-serien, de här 6 då, vilka lag som finns där, och såg BK Häcken och FC Rosengård.
Ja.
Och så mässade jag lite med min gode vän Johan Lager, sportchef i Hammarby, och skrev såhär, vad fan är det här? Så här kan det inte vara. Jag tänkte såhär, har hon köpt sig en plats där? Så BK Häcken uppenbarligen kan ju köpa sig en plats i Allsvenskan. Tänkte jag, har de även gjort då HTFF? Mm. Alltså, det vill säga att ha ett andra lag. Men då är det ju såklart så att Häcken hade ju redan ett lag i division 1. Och sen köpte man Allsvenska klubben, fick behålla sitt division 1-lag. Och det man då gör, det är att man spelar F19-spelarna där. Ja. Och det är en perfekt liga att ligga i. Rosengård har förmodligen spelat upp sitt F19-lag till division 1 och ligger på en perfekt nivå. Så att istället för att gå upp och spela F19-serien, juniorfotboll fortfarande, så spelar man på ganska hög nivå seniorfotboll i division 1.
Mm. Alltså Tompa, det är bra att du har koll på det här.
Ja, men det är skönt att ha rätt ut det. För att någonstans i min... Alltså det var faktiskt igår kväll. Jag låg så här, nej.
Det här vi pratar om,
det stämmer inte. Det är något som inte stämmer i detta. Malmö FF är inte så nära att gå upp i Allsvenskan riktigt än. Sen kommer det säkerligen liksom gå snabbt. Robin, du sa att de träningsmatchar mot elitettan-klubbar, va?
Ja, men exakt, och jag börjar ju trilla in på samma spår som där, att vi kanske hade missat det. Det var ju det här med att det är nationella serier då från elitettan uppåt, och den regionala ettan då som ställde till det lite för oss. För jag fick ju också det, eller nåddes av informationen där för någon vecka sedan, när Malmö FF började presentera träningsmatcher för säsongen här, eller inför säsongen, att de skulle ju möta Rosengård, och det börjar man ju prata, wow, liksom häftigt, möta Rosengård redan, känns i och för sig lite tufft, men då framkom det ju att det var det här division 1 placerade Rosengårdslaget de skulle möta. Nu såg jag dock idag här måndag när vi spelar in att den matchen ställdes in, det skulle vara nu till helgen, men precis då som du säger så kommer man istället möta IF Bromölla till helgen, som spelar i elitettan faktiskt. Så de har ju kommunicerat att alla träningsmatcher inför division 2 kommer spelas mot division 1-lag eller elitettan-lag. Så man vill ju alltså redan nu sätta den nivån. Och,
det jävla blir... Malmö FF.
Ja, alltså. Men det blir jävligt intressant att se. Det blir ju ett jättetidigt, åtminstone en minimal fingervisning på var de står sig, om de kan spela jämnt mot elitettanlag redan nu, och då blir ju eventuellt tvåan ännu en sån där transportsträcka. Sen som sagt, målsättningen då 2024 att komma upp i damallsvenskan, så får vi väl se vad de har.
Inte vinna.
Alltså vem vet, de kanske får hoppa division regionala här nu om de slaktar den också. Allt kan hända.
Om alla åker på 10-0, vet du, då bara, vet du vad. Det var tråkigt förra året, det blir ännu tråkigare i år. Så jag också att de värvar och sådär och fått igång akademin och så vidare. Men jag ska bara säga det, att det är jävligt smart här av Rosengård, och de har satt sig i en bra position här.
Mm.
Och av Häcken också, att kunna rotera upp sina juniorspelare tidigt upp i division 1. Men då vill det ju till också att man får bra spelare dit, för annars hamnar du ett läge då du liksom får göra lite som Real Madrids herrar och börja värva er och marknaden typer från allsvenskan för att liksom spela kvar laget och sånt där. Då tror jag man hamnar lite snett, framförallt så går det lite pengar åt att liksom lösa division 1-platsen för Rosengårds del, som har en liksom välfungerande akademi och det kommer upp spelare från egna led i latin och sånt där tror jag. Och som jag sa, jag tror att de har spelat sig upp det redan också. Det är perfekt läge.
Ja, men
och det vill alla här och damklubbar. Alltså det är en jätteposition att ha det så.
Nej, men och sen också tänker jag bara spelare som kanske inte startar i A-laget.
Absolut.
Att få speltid och få liksom bra matchning. Även
senior, för att visst, ja. annars så spelar de ju... för det har ju alla allsvenska klubbar har ju roterat inspelar i F19 såklart.
Ja.
Jag vet, jag har varit och kollat på ett par sådana matcher, för att det har varit ungdomsspelare och som har då blandats med A-lagsspelare, varit lite roliga matcher att kolla på. Och intressant för min egen del, för jag håller på så mycket i ungdomsfotbollen. Så, ja, men då är det ju mycket bättre, som du säger också, att få spelare som har kanske kommit tillbaka från skada, spelare som har suttit på bänken, få igång dem, snarare än att gå ner i en F19-serie och liksom komma in i division 1. Det är kanon.
Ja, nej, alltså jag är ett tydligt exempel nu när jag kom tillbaka från min korsbandsskada, och min första match gjorde jag ju med F19, ja, för att så här komma in.
Micke Olsson, eller?
Som coach. Ja, exakt. Ja. Och Halla Lundqvist. Ja. Det var de på bänken. Men nej, och då, det är så här, absolut, bara för att få liksom komma in i det igen och känna sig trygg på ett annat sätt än att kanske kastas rakt in i damallsvenskan. Men det är ju, alltså nivån är ju alldeles för liksom stor kontra vad man, ja, vad man är van vid eller vad man ska ta sig till ifall vi snackar damallsvensk nivå.
Så att jag det blir ju så här, den junisprägen på matcherna också. Alltså ja, så att division 1, visst, det är mycket lägre nivå än allsvenskan, men det är ändå seniorspelare.
Ja.
Det är klubbar med ambitioner. Exakt. Och så vidare.
Sen undrar jag hur långt man får gå som, vad är det? De får max gå, är det en max upp till, är det till och med elitettan? Alltså
jag tror att det egentligen så var nog det perfekta, beroende på hur stor klubben är och hur bra akademin är, men jag tror vi kommer komma dit i framtiden där F19-lag nästan kan gå upp och spela i elitettan. Alltså den nivån som jag har sett i elitettan. Hela säsongen när Hammarby AIK var där och båda gick upp, så såg jag i stort sett alla matcher. Vissa botten, där går ett bra F19-lag in och liksom gör en bra match. Det är i alla fall min bedömning av det. Men annars är ju division 1 perfekt att ligga i. Det är perfekt.
Och får du ha två lag tillhörande samma klubb och organisationsnummer i den nationella serien.
Vet du vad Robin? Med tanke på vår tidigare debacle och våra chansningar så låter jag det vara osagt. Men jag misstänker att du inte får ha två klubbar, alltså ha en klubb i samma serie.
Det får du inte ha.
Det får du heta något annat.
Ja.
Helt enkelt. Jag tror till jag vet, både BK Häcken och Rosengård har gjort någon liten ändring på namnen på de här klubbarna. Att du typ tagit bort någon bokstav. Någon lyssnare kan väl liksom upplysa oss. Ja, nu tar vi allt på volley här nu. Vi älskar att ta på volley, eller hur?
Men jag blir också så här helt förvånad över vad dålig man är. Att man inte har koll på det här.
Å andra sidan, liksom lägre serier. Det är jävligt mycket fotboll som ska hinna om du bara tar det vi har pratat om idag från alla ligor.
Men jag vet också att sånt här har ju varit snack om vad man får, alltså just att låna ut så här, samarbetsklubbar fanns ju också förut, att du kunde, som jag vet när jag spelade Linköping, då spelade jag matcher ibland med Kenty exempelvis, och då spelade vi allsvenskan, och då är jag för mig att Kenty var division 2 eller om det till och med var division 1. Ja, skitsam, alltså det här är väldigt oklart, men det som är bra i alla fall att har man ett lag i så högt upp som möjligt i en serie där det är mer matcher, alltså elit, så är det bra för de som inte får spela helt enkelt.
Ja.
Men på tal om liksom träningsmatcher så har det ju faktiskt Rosengård satt igång redan i helgen. Spelar mot Bröndby, torska med 1-0. Men har sagt att de kommer spela mycket träningsmatcher mot danskt motstånd och för att liksom få så här en internationell prägel mer på sina matcher än att bara möta svenska lag. Intressant tycker jag.
Tycker helt rätt också.
Ja, och jag märker, alltså det är även, vi ser Häcken, Linköping och Kristianstad, det är också lag som kommer möta danska lag under försäsongen nu.
Danskarna också på gång, alltså deras lag bättre och bättre, stark utveckling på dansk damfotboll också, så att helt rätt. Ser man på ungdomssidan också.
Nej, och sen sätter igång många träningsmatcher igång nu till helgen som kommer, mycket matcher 28-29 januari, så det ska bli skitkul. Jag tror
de borde ha passat på att möta de tyska lagen här nu.
Ja, det skulle de ändå bara vidare. Faktiskt, det är ju skitsmart.
Dålig planering kan jag tycka av Rosengård och de här. Fan, det har varit perfekt ju, när de har fått läge att möta Wolfsburg.
Och till Görmeni och spela. Nej, sen har vi lite träningsläger på Hammarby, Eskilstuna, Kristianstad.
Ska de då?
Till Spanien. Marbella.
Oj, fint ska det vara. Fint ska det vara, Robin.
Fint ska det vara.
Du ska till Barca.
Jajamensan.
Det är inte så mycket träning också.
Nej, det blir kanske inte jättemycket träning.
Är det så att vi kanske måste åka dit och sända lite.
Ja, men däremot så Robin kan jag meddela att vi har haft lite samtal här med en framtida sponsor som kommer in. Lite surr om EM i sommar. Men det kan vi ta vidare sen.
Nej, alltså jag är så taggad.
Ja, jag vet att du är taggad. Men,
och Champions League.
Vi har många grejer på gång. Det här har varit lite så här, puttra på under januari. Fan, det här är bara början.
Snart kommer bomben.
Ja, snart kommer bomben. Ja. Hörrni, känner vi oss klara? Dryga timmen.
Ja. Eller har vi något mer vi vill tillägga?
Ja, men, hur går det med din jävla lägenhet? Är du klar snart?
Du, följ min renovering. Och jag heter P-Krot på Instagram.
Ja, gör det. Gör det. Det är nya grejer varje dag.
Men kul att följa ju.
Ja, absolut.
Alltså jag vill ju bli byggare nu. Ja. Alltså jag vill göra liksom, kunna renovera egna ställen, bygga möbler. Ja. Alltså jag vill börja en helt ny karriär.
Ja, men det ser jag också fram emot att följa. Börja med möblerna. Kommer du måla om en stol, sen kommer du trötta.
Exakt så.
Ja, vad säger du, Robin?
Vi ska väl avrunda. Liten, får vi skicka en liten släng bara till Nent som lyckades skäbla bort stormötet City-Arsenal igår. När de nu ska vara damfotbollens näste framöver. Mm. Och inte lyckas göra någon varken studioinramning eller ens sätta svenska kommentatorer. När vi har Stina Blackstenius debut då i VSL. Hon hade ju haft sitt inhopp sen tidigare. Det var en stor match, City-Arsenal. Bara skicka med detta till eventuella rättighetsinnehavare till fotbollen. Du nämnde hur usel sändning det var. Ja, den gick inte ens igång stundtals från Juventus Fiorentina.
Ja, men det kan ju vara från, just det kan ju vara från Italien så att säga. De
så bilder. Ja,
men jag hör vad du säger, kängan är skickad. Nästa gång det är engelskt stormöte, det är Arsenal City som du sa, eller det var Arsenal City, nästa gång det är engelskt stormöte, då ser vi fram emot svenska kommentatorer och kika på lilla studioinramningen när det är en stor match.
Men jag tänker också bara, alltså allmänt hur mycket matcher man visar.
Kan du gå dit, Petro? Och rama in. Ring Nent, Petro, och säg att du vill rama in fotboll.
Men det, jag hade velat liksom höra, bara, jag hade tyckt det var intressant att höra hur tankarna går och vad liksom avtalen gäller. För att det är ju inte heller jättemånga matcher som visas från ligorna. Alltså i sett till helgen, då är det, vad är det, 2 eller 3 matcher från Italien och samma sak från engelska ligan. Så det,
jag blir
också, varför visar man inte fler matcher? Och vi fick faktiskt frågan om det på vår Instagram från en följare som undrar så här, vart vi ser matcherna som vi pratar om. Och just nu, så här, jag youtubar väldigt mycket. Många visar ju live på YouTube, eller får man till och med kan se deras, gå in på respektive lags hemsida och hitta någon match där. Ja. Men,
man får söka sig runt helt enkelt.
Absolut,
och sen så ska de ju, alltså, mycket ska ju gå på Nent. Och sen när Allsvenskan kommer igång så då pratar vi...
Mycket Nent.
Mycket Nent, ja, exakt. Så att de gör en satsning. Men kängan är skickad, Robin, det är bra. Vi får se om de hör den och se om vi får svenska kommentatorer till nästa stormatch i England, eller hur?
Ja, men det tycker jag. Och kan man skicka liksom dubbla kommentatorer på i stort sett varenda jävla pissig Premier League-match i övrigt, så kan man väl kanske omallokera lite så vi får bättre inramning.
Ja, men det är underbart. Ja. Hörrni, stort tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Toto 5, vi bara rullar på.
Ciao, Toto. Ciao.